Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen
lärning.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är journalisten och författaren Fredrik Strage. Strage började i slutet av 80-talet skriva för fanzines och snart Östgötakorren. Han medverkade regelbundet i musiktidningar och livsstilsmagasin som Bibel, Månadsjournalen och Pop. Under 2000-talet började han regelbundet att skriva för Dagens Nyheter. Han har släppt hyllade reportageböcker som Mikrofonkåt och Fans och är nu aktuell med sina samlade kröniker som heter 242. Ja, jag vill också påminna om att vi kommer under hösten, kanske redan här i oktober eller november, någon av de närmaste månaderna, ha en ny skrivarkurs torsdag till söndag. Och vad går vi igenom, Stig?
Ja, vi är öppna för våra elever. Va? Vi försöker tillfredsställa deras behov. Va? Och vi är ju rätt breda, vi kan ju då hantera både dramatik, poesi,
film.
Ja, film och sen
roman,
romankonst och
reportage.
Vi så att säga väldigt, vi kompletterar varandra också väldigt bra.
Ja, och är man då intresserad, kostar det 5000 kronor för 4 dagar. Man kan e-maila oss på cyrilochstig@gmail.com. Och jag har ju nu tillsammans med författaren Geir Staxet precis släppt en feel good roman som heter Sveriges finaste adress. Man kan väl säga också att det är en humoristisk spänningsroman. Crime comedy. För att få ett signerat exemplar, swisha 180 kronor till nummer 123-535-4857. Jag repeterar igen numret 123-535-4857. Skriv er adress och i som meddelande så skickas den inklusive frakt till er. Välkomna säger vi till Fredrik Strage som är hos mig här på Kungsholm. Nyss hemkommen från bokmässan.
Ja, till ett regnigt Stockholm.
Ja, hur var det i Göteborg?
Jag tillbringade bara 45 minuter på bokmässan för jag var upptagen med att först föreläsa om religiös musik i Karl Johans kyrka. Jag listade dem.
Tror du bara lyssnar på satanistiskt?
Jo, men det går lite in i vartannat. Jag listade de 10 bästa religiösa låtarna, enligt mig. Sen så var jag med på DNs klimatkväll och pratade klimatångest och hur musik och konst och litteratur speglar klimatångest på DNs stora klimatkväll. Mm. Sen spelade skivor på Pustervik igår kväll.
Det kanske vi kan återkomma till det här med klimat, för det låter så spännande.
Men så nu är jag tillbaka. Jag kommer att tänka på när jag träffade dig, Stig, första gången. Det var ju Linköping sommaren 92.
Ja, det var det.
Du kommer från Linköping.
Ja, jag uppväxte i Linköping och jag var, de hade någon sommarungsida som jag fick ansvara för under sommaren. Och jag hade läst lite om dig. Jag tyckte det vore kul att intervjua dig. Och du hade en uppläsning i gamla Linköping. Mm. Så vi träffades och du satt där och kedjerökte i en tuff skinnjacka. Och vi pratade och jag tror jag bara hade läst autisterna kanske. Men jag skrev en artikel och en av mina frågor var, jag hade ju sett tv-serierna och så förstås. Men jag ställde en fråga om hur viktigt det var för dig att bli förstådd av läsaren. Och du svarade, jag är ingen jävla dagisfröken. Och det här blåste då förstås kåren upp som rubrik. Stig Larsson, författare, jag är ingen jävla dagisfröken. Och dagisfröknarna i Linköping blev väldigt upprörda. Vi fick flera brev. Hur kan han förringa en hel yrkeskår? Jag har läst hur mycket som helst. Jag åker på bokmässan varje år. Så är rädd att du... Att
ja,
du
det var verkligen några... inte meningen att få be om förlåt till alla dagisfröknar.
Ja, just det. Jag fick be om förlåtelse till städerskor faktiskt.
Ja. Nej, men vad fan. Men jag minns, jag har till och med skrivit en text som jag är väldigt nöjd med, som heter Linköpings publik. Jag har någon sorts underlig relation till Linköping. För nu, jag har en massa fans runt omkring i landet. Och nu har det dykt upp fans från, just från Linköping som åker till mig då. 4,5 mil hit, 4,5 mil tillbaka. Alltså flera gånger.
Ja, det är väl 20 mil typ.
Nej, det blir samma. Ja, men alltså 4,5 timmar tar det.
Nej, 2 timmar blir bil.
Jag tror hur fort man kör. Men alltså,
du kör väldigt långsamt.
Jag kör långsamt. Jag kör överhuvudtaget inte nu. Jag har ju körkort, jag är norrlänning, men alltså, jag är så dåligt på att köra så jag vill inte köra på något barn.
Ja, alltså det kommer bli en del prat om popkultur eftersom vi har läst dina krönikesamlingar, artikelsamlingar och så. Men innan det, alltså det som du har varit, är aktuell med nu, du är fortfarande på måndag gör du sista av 3 med Per Hagman har föreställning på Södra Teatern.
Just det.
Jag har varit där, det har varit kul att följa och se alltså informningen och hur långt man kan dra det. Jag tror nästan, det skulle kunna gå att göra med Stig och Claes Östergren också kanske, men inte lika populärkulturellt. Att ni har haft gästartister som Carolina Ginning och Little Jinder.
Som har läst högt ur någon spåkur. Ja. Mm.
Det som förvånade mig faktiskt när jag var där med alltså jag är van när jag har gått på såna här författarseminarier att man är ensam man och det är bland medelålders kvinnor. Här var det tvärtom. Jag hade ju trott att det skulle vara flest liksom ganska unga tjejer som skulle komma. Ja. Men här har det varit mest män.
Här hade nog hoppats att det skulle vara fler unga tjejer som... vi hade väl tänkt att han skulle kunna locka de här tjejerna som gick på Södra Latin och var kära av honom i början av 90-talet och som nu är vd:ar på reklambyråer som kan komma och ge honom kyssar och pengar. Men det är svårt att nå dem.
Ja.
De är inne i någon sorts svär som inte
för mig på Instagram. De är inne på Knausgården.
Exakt, Knausgården har tagit hela den publiken.
Nej, men min kompis teori, det var att den här publiken av män som var där, eller är där och kommer nu på måndag, antar jag också, att det är som Per inflyttade från typ mellan stora städer och lite hipsters kanske från kan det ligga något i det, tror
jag? Säkert lite som jag själv är, antar jag. Jag är ju gammalt Pragman-fan, så det här är väldigt roligt att göra.
Ja.
Och vi hoppas kunna göra det i Göteborg också. Vi får se.
Ja. Ska du börja eller jag?
Jag kan börja. Alltså, jag läste ju först den andra boken. Och jag måste tala om min särskilda relation till Shangri-Las.
Ni båda
alltså, jag brukar faktiskt säga att jag redan när jag var 7 år hade på något sätt perfekt smak. Alltså, jag gillade då La Strada av Fellini och Lady from Shanghai av Orson Welles. Sen gillar jag också Flykten från Söderhavet. Men det hoppar jag över. Jag började förtjust i sådana här hula-hula flickor. Okay. Men sen så gillar jag just Shangri-Las Leader of the Pack. Det var min kusin Bo Gunnar Östlund. Hos Östlund. Han var 2 år äldre än mig. Och den enda släkting till mig som var kille. Va? Han var som min förebild. Va? Så han som satte lite grann min musiksmak. Men han spelade. Men den låg aldrig på Kvällstoppen eller 10 topp, utan låg bara på USA-listan och Top 20. Så då började jag lyssna på USA-listan och Top 20 och sen Pop 67 special och Pop 64. Det är väl Rock 63, Pop 64 tror jag. Bytte han till Pop 64.
Vi lyssnade på Radio Luxemburg.
Nej, det var inte frågan om, inte i Norrland. Det gick inte. Men alltså, jag gick igenom alla för att höra om det var någon låt med Shangri-Las. Det dröjde 3-4 år så spelade de Walking in Sand.
Den är fin.
Men det dröjde 4 år. Och det var på, vad heter den här snubben från Norrköping, va? Som hade det här Pop 67 special, Pop 68 special. Jag ringde honom för att kolla alla fakta för jag har skrivit om.
Jag är ju extremt förtjust i alla såna här gamla girl groups, men Shangri-Las låtar ofta små mini-tonårs-såp-operor.
Ja, novelletter.
Ja, novelletter är ett vackert ord.
Var det Phil Spector också som producerade det?
Nej, det var ett annat ting. Redbird, ett skivbolaget. Det är liknande sound, men jag tycker att det är roligare än Phil Spector. Lite kitschigare, men mer avancerade berättelser. Framförallt, det finns en låt som heter I Can Never Go Home
Anymore. Den är helt underbar.
Det är som så här små chilling-tryck.
Hush little baby.
Som flickor som är fattiga och som dör i snön och blir änglar. Men den handlar
om ordentliga flickor också.
Ja, det är ordentliga flickor.
I Can Never Go Home Anymore handlar om en tonårstjej som är kär i en kille och hennes föräldrar säger nej, du får inte träffa honom. Men hon är jättekär, så de rymmer tillsammans. Och då dör hennes mor av sorg. Och sjunger, she grew so lonely in the end that the angels picked her for their friend. Mamma blir ängel och hon kan aldrig mer gå hem, för hon har inget hem.
Uh-huh.
Och så i slutet säger hon då, förmanar hon de som lyssnar, don't do to your mom what I did to mine. Gör inte så här. Så den är väldigt sedelärande. Och det blir kitsch, men samtidigt så känns det verkligen 100% äkta.
Ja, de menar
känner,
det.
De menar, man känner verkligen sorgen i det. Eller Walking in the Sand, när hon minns en romans som så mycket kras. Och jag blev alldeles rörd bara att tänka på det. Jag lyssnar väldigt mycket på Lana Del Rey nu, ny artist som också gillar Shangri-Las ganska mycket. Och som också ibland balanserar på den här knivsudden liksom till att det slår över och blir löjligt. Och jag älskar när någon kan hitta den tonen i musik.
Alltså det jag undrar, jag slutade, jag höll på då från 62-63 fram till 68-69. Jag bestämde mig för att hålla på med någon form av konstnärlig verksamhet.
Ska du in på det som vi pratade nyligen, så när tappar man kollen? Ja. Jag är så fascinerad, för du är så gammal, så du är ett år yngre än mig. Och jag kommer ihåg till min gamla chef på Svenska Dagbladet, Anders Odin, att han bara, vänta tills du är 40. Jag bara, nej, jag kommer aldrig tappa intresse. Men någonstans efter 40 så tappade jag kollen. Och den sista populär kulturella artikeln jag gjorde var en intervju med Håkan Hellström 2013. Och då var det så som att han sa liksom typ ungefär, vad håller du på med här, typ, nästa gång ska jag intervjua dig, du har andra svängar på din lyra liksom. Och när jag ser tillbaka på den artikeln så fokuserar den bara på Håkans två första skivor, för det var bara de jag tyckte var bra. Jag har inte förstått mig på det han gjorde efter. Han gick in i Visträsket som du skriver i någon, och sen Stadiumgrej och sånt. Men när Stig kom in på det där, så jag tappade det vid 40, alltså musikkoll. Men Stig sa, han tappade redan 69. Space Oddity var den sista du köpte.
Ja, men jag gillar ju då David Bowie. Jag gillar
det. Kommer fram till Space Oddity, så tyckte jag att Bowie tappade allt. Nej, det är ett väldigt intressant perspektiv.
Nej, men jag tyckte i och sig att alltså, Station och så var bra. Alltså, jag var på tennishallen, jag har gjort det där.
Du var på tennishallen?
Ja.
Det är den bästa Bowie-plattan.
Hur var det?
Det var väldigt bra, för det var så lite publik. Du kunde gå fram till scenen. Och alla var vitklädda.
Det var ju då de inledde med Andalusiska hunden.
Precis. Ja, och det var då de hade det här, det var så kliniskt vitt ljus.
Ja,
och han var till White Duke.
Ja, precis. Nej, men alltså, jag var inte dum i huvudet. Utan det som var bra, fattade jag väl var bra. Alltså, allt från Lou Reed till, jag menar, till Blondie och sådär, va. Alltså, det förstod jag naturligtvis att det var bra. Men jag hade inte koll. Så Kim Kosto. Han försökte alltså lära upp mig. Du ska lyssna på det här. Du ska lyssna på det här. Så lyssnade jag väldigt mycket på det. Så fattade jag till slut att tidig Lords of New Church var väldigt bra.
Oh.
Alltså han är ju svåger med Brian James. Och de är inte lika bra längre.
Jag älskar Lords of New Church.
Ja, de är väldigt bra. Ja, och vi gjorde ju filmen Ängel hos basisten för Lords. Vi filmade i hans lägenhet.
Tillbaka till det vi sa. Du tappade kollen när du var 12. Jag tappade när jag var 40.
Ja. Nej, jag tappade kollen när jag var 14.
Men hur kan du ha kvar kollen på nytt?
Jag har inte kvar kollen på nytt. I alla fall inte på allt nytt. För det gör så ofantliga mängder musik nu.
Mm.
Det är inte ens jämförbart med hur det var på 90-talet.
Mm.
Då, jag menar, på 90-talet hade jag kunnat säga, okej, nu ska jag vara expert på hiphop, jag ska lyssna på allt som släpps i genren.
Mm.
Det är helt omöjligt nu, ingen kan göra det.
Mm.
Inte ens om du begränsar dig till all hårdrock eller all hiphop, för alla de genrerna är uppdelade i hundratals små subgenrer. Men det starkaste känslan jag har fått av att jag har liksom tappat greppet om musik, i ett avseende i alla fall, det är att modern hiphop inte tilltalar mig på samma sätt.
Men den har varit lite fjollig.
Nej.
Flätor
och... Tvärtom. Den har spårat ur på det absolut mest nihilistiska vis du kan föreställa dig. Modern hiphop har... Det handlar mer om hur det låter. Den gimmick som fanns kring millennieskiftet med att man återtunade refränger och rap har slutat vara
en gimmick. Jay-Z gjorde en låt som heter The Death of Autotune, för han var så trött på det. Den låten kom för 10 år sedan. Sen har Autotune istället blivit ungefär som elektricitet för gitarrer. Det är så det ska låta. De nya rapparna rappar inte, de sjunger. De sjunger och deras röster effektbehandlas ordentligt. Och jag känner inte. Jag är så inkörd i det gamla sättet att en rappare ska vara, ja, men gå på och liksom vara som en stor bison också som bara plöjer fram med micken. Du vet.
Det där var lite punk och hårdrock.
Ja, men exakt. Och nu är det liksom Public Enemy, liksom som stor ångvält som kör fram. Nu låter det som om de har varit hos tandläkaren och fått väldigt stark bedövning i munnen. Och idealet istället är en sorts slapphet och kombinerat med en väldigt självförbrännande leverne. Och artisterna dör ju som flugor. De dör ju i den här opiat.
Jag blev fascinerad. Det är inte jag som upptäckte, utan det var egentligen min tjej som upptäckte. Men det var en barnstjärna, Billie Eilish. Har du sett henne?
Billie Eilish, ja.
Alltså, jag blev fascinerad. Och sen kollade jag upp. Jag kan inte kolla på en barnstjärna som en produkt. Men då såg jag att hon gör låtarna med sin bror. Och det var lite kul att det var lite så här.
Hon är de bästa jag hört senaste året. Ja.
Så jag känner mig lite stolt.
Billie Eilish, min dotter avgudar henne. Men de här nya rapparna är, jag ser ju att det, jag förstår ju att det är coolt. Jag förstår att wow, de har ansiktena fulla med tatueringar, de är helt galna och de dör hela tiden. Det är klart att det här är klassisk rockmytologi, alla liksom Nico eller Johnny Thunders, rakt av. Precis samma attityd. Men jag kan inte uppskatta musiken till 100%. Nej, jag kan förstå det rent logiskt. Jag läser artiklar om det. Men jag känner det inte.
Mm.
Och det är ju en...
Gäller det även andra genrer? Hårdrock och synt? Och
nej, så? Nej. Det gäller hiphop som jag skrev väldigt mycket om ett tag. Så där har jag definitivt tappat.
Alltså problemet med hiphop är att jag är så dålig på engelska. Jag fattar inte vad de sjunger.
Nu är det ju fullständigt omöjligt att höra vad de sjunger. Eftersom de dels har smält i sig hur mycket opiater som helst. Och dels har de väldigt effektbehandlade röster. Så du får sitta med Rap Genius, som är en praktisk sajt där man kan följa alla texter och sen klicka på vad det egentligen betyder.
Jag skulle säga med just popjournalistik och sånt, att fortfarande ändå, idag när jag skriver samhällsjournalistik, det är inte så att jag känner mig så här, det är inte så att jag känner konkurrent eller irritation över Magda Gad eller Joakim Medin eller andra som jobbar i mitt fält nu. Men däremot kan jag känna så här irritation över att Stefan Malmqvist har fått intervjua Didier Ramone, Andres har fått intervjua Bowie, Charlie Watts och Morrissey. Och först med din boktext här, som är din artikelsamling, först tänkte jag så här, han har intervjuat Scott Walker, jag kan inte öppna den, för honom skulle jag säga.
Det var bara på telefonen.
Sen tittade jag i den här, nej, men det är ingen Scott Walker. Och sen läser jag hela boken och så slutar det med Mark Allman, som också som jag alltid velat intervjua ändå.
Det var en väldigt rolig person att träffa däremot. Nej, Scott Walker var bara på telefon väldigt stel.
Men det var inte med här, det var efter kanske.
Men om jag inte kände starkt för någon ny musik som kom, då skulle jag nog börja pyssla med något annat. Men så länge jag hittar saker som verkligen ger mig gåshud och får mig att känna att oj, det här är ju monumentalt.
Som jag sa, att jag tycker många, när du har intervjuat vanliga människor, go-go-dansare och framförallt den här med barpianister, så här folk, en värld folk känner men inte kan någonting om. De var väldigt bra. Sånt gillar jag själv att skriva också.
Jo, det är ju egentligen det jag tycker bäst om att göra. Den typen av journalistik som du har ägnat så mycket tid åt, som du har hållit på med jättemycket och verkligen briljerat med. Men jag märker att ju äldre jag blir och ju mer liksom medielandskapet förändras, så har jag dels inte tid att göra det, och jag har inte råd att göra det.
Nej.
Men jag skulle vilja göra sånt mer. Problemet är kanske att jag samtidigt har mer eller mindre förvandlat mig själv till lite av en seriefigur, så det är ganska svårt att så här, inte för att jag liksom kände sådär, men det är svårt för mig att hänga inkognito ute på en nattklubb.
Nej, precis. Men berätta om det här med barpianist.
Jag skrev en DN-artikel om barpianister i Stockholm. På den tiden det fortfarande fanns barpianister på väldigt många ställen. Det var hösten 2001, precis efter 11 september. Och på Grand Hotel hade de en otroligt duktig pianist. Hon spelade där några gånger i veckan.
Hon hade repertoar på 500 låtar.
Hon kunde spela precis vad som helst. Och
den kvällen var det så här fulla mellanchefer från svenska företag som var där och skröt om att de, ja men de sa något i stil, men vi är Sveriges tredje största VOS, förlåt inte VOS, vilken freudiansk felsägning, vi är Sveriges tredje största VVS-firma, vi är här och dricker och äter på kundens bekostnad och nu ska vi köra hårt ikväll. Och ju fullare de blev, de började prata engelska med bartendern för att han var mörkhyad. Och de snodde en ishink som de började skramla in pengar till pianisten i dricks med. Bartendern försöker ta ishinken tillbaka från de här VVS-cheferna. Och de skriker, no, don't take the money. It's for her, you fucking Taliban. Vi är inte talibaner, vi är Sveriges tredje största VVS-firma. Det blir bråk mellan dem och hon löser hela konflikten genom att spela... Att angöra en brygga med röden. Åh, ni fantastiska män. Och då blev de lite smickrade för att trodde att de kom om dem. Och det var någon liten man där som heter Göta som är hennes största fan som var där varje gång hon uppträdde. Och han beställde kanske en Coca-Cola i baren och så stod han där och bara lyssnade på henne tills hon hade sjungit färdigt. Han väntade alltid på Abbas I Have a Dream. Och när hon sjöng den så fick han en tår i mun i ögonvrån och sen tog han sin plastpåse och gick hem.
Ja, men det är det som jag, alltså det första jag läste av det, det var ju den här fans som bok, va? Och den gjorde ett sånt enormt intryck på mig. Och grejen är, och det jag undrar om du är medveten, du kanske är medveten om det, det är att du aldrig nedvärderar någon. Alltså när du skriver engagerat om såna här fans till pojkgrupper så är du intresserad av det. Och det finns liksom ingen värdering i det.
Men det är nog också för att jag kan se mig själv väldigt mycket i så här tonårsflickor som står och skriker och dyrkar pojkband. Jag är nog mer inne på girl groups kanske, men jag var ju lika, jag minns när jag intervjuade TLC, amerikanska så här, R&B popgruppen på tre söta tjejer från Atlanta, och jag var så nervös att jag skakade på nyårsafton 99 i Atlanta. Och så jag tror också att man måste ha kvar lite av den här tonårs hysteriska fascinationer för stjärnor, för att man, det är inte bra att bli blasé i det jobbet. Du måste tycka att det är superhäftigt att träffa en rockstjärna. Och det är hela podcastgrejen som man gör hemma hos Drage bygger också på att även lyssnarna ska känna, wow, har de varit hemma hos Fredrik?
Fast det kan ju också bli som Toby Young, du vet, han som skrev den här hopplös hatad av alla när jag intervjuade honom. Och jag kan känna igen mig lite ur honom, att han säger också, när du träffar din idol så vill du typ döda honom för att det blir som en fadersgestalt, att man blir otrevlig. Och jag frågade Stig, han sa, vad är skillnaden mellan dig, för han hade läst Per Hagman-intervjun när jag gjorde, du är lite hårdare i dina intervjuer än vad Fredrik är. Och jag tänkte på det när du gjorde din Per Hagman-grejen nu på Södra Teatern, att du, trots att skulle han starta ett Instagram-konto så har han 10 000 följare, du har 130 000, ändå viker du ner dig.
Jag har bara 16 000 följare på Instagram.
Okej, men då skulle han ha 5 och du har 16 ändå. Men ändå viker du ner dig. På något sätt.
Jo, men det är ju hans kväll.
Precis,
så jag är bara en
men du är ändå liksom fanet. Du mästrar honom inte som en del intervjuare kan vara.
Nej, och samtidigt, eftersom jag är fan så har jag koll på grejer om Per Hagman som nästan ingen annan har. Och han lyckades ju tjuvläsa mitt manus senast.
Ja, det var det han sa.
Jag
sa att det första kvällen var bättre. Och det var ju för att han tjuvläste. Jag sa det till honom. Han är lite kontrollfri.
Ja, men tacka fan för det. Det skulle ju också vara om någon gjorde tre kvällar på Södra Teatern om mig. Han har ju aldrig gjort något sånt där förut. Och plötsligt är det lite här i ditt liv med Per Hagman.
Nej, men jag skulle vilja säga, jag skulle absolut inte vilja berätta någonting i förväg. Jag har ju gjort så jävla många intervjuer och frågar om mig. Vill du ha någon fråga i förväg? Absolut inte. Alltså jag tar det på volley.
Men en sån grej med dig, Stig, vore ju fantastiskt.
Ja, det känns. Nej, men vi snackade om idén att man skulle kunna göra med tre olika. Jag skulle kunna köra romaner. Vi snackade Carl Michael, Edenborg skulle kunna göra teater och Victor Malm poesi. Men grejen är grejen med Per är att han är borta ur media ett tag. Och Stig är alltid med.
Nej, jag är inte alltid med.
Per Hagman, hela... Ja, men det finns ju en liknande mytbildning kring dig och Per, och det är ju det ni har gemensamt, förutom en ganska trasslig ekonomi då, uppenbarligen, att det är personer som folk känner till. och vill är nyfikna på. Och det är en ganska stor fördel, tror jag, om man sen ger ut en bok. För jag pratade med Per om det och han ja, men hur han har haft ekonomiska problem liksom hela sitt vuxna liv. Och, och jag sa, jo, det är negativt, det är jättetråkigt för dig. Men samtidigt så, det är så många andra författare som kom fram. Många andra unga rebeller i början av 90-talet. Som Claes Holmström eller Alexander Skantz. Och var är de nu? De har säkert väldigt välordnade, lyckliga liv. Men har de en karriär längre?
Precis. Alltså det kostar ju jävligt mycket att hålla på med litteratur på det sättet att du är kompromisslös. Men det du gör, va? Det gör att du lever fattigt. Det är bara rakt av så.
Men när du, Fredrik, växte upp...
Wow.
Det är synt, alltså för vi är ju ungefär lika gamla. Det var ju synt versus hårdrock. Men sen när jag läser dina böcker med artikelsamlingar och krönikor. Så säger jag, alltså jag har skrivit upp... Det mesta är likheter som jag med det. Du har skrivit upp James Bond, serier, skräck, got, death metal, Turbo Negro, Mark Almond, Nico, synt. Men däremot så jag inte liksom hade någon koll på så här body synt och sånt.
Det där var ju lite min punk.
Ja, det känns... När jag lyssnar på det här så låter... Jag förstår släktskapet med punk. Jag hade ju också punk. Medan sen känns du har mycket bättre koll och jag är mer på gubbrock, amerikana... Alltså Beatles, Americana och country, det där verkar du helt skippat, singer-songwriters och sånt.
Så här, som privatperson så lyssnar jag väldigt mycket på det. Jag lyssnar oerhört mycket på Bruce Springsteen, men jag kan inte komma på...
Springsteen lyssnar inte på så mycket.
Jag skulle inte komma... Okej, jag gillar Springsteen, jag tycker han är fantastisk på att skriva poplåtar. Och jag kan inte komma på vad jag skulle säga om det som ingen annan har sagt. För det finns redan så många andra
som skriver om det. Alla sitter och
analyserar Dylan. Precis, alla sitter redan och analyserar Dylan. Och jag älskar, jag är ingen Dylan-fan, men om Nina Simone gör en Dylan-cover till exempel så är det bästa jag hört någonsin. Men det är redan så utforskat. Det är lite som att vara inne på andra världskriget om du skriver om historia. Så jag kanske hellre då sitter och gräver i Shangri-Las eller Bananarama eller någonting för att jag... Tycker jag att det är lika bra och för att det finns nya saker att säga.
Men var du som mig att man var polariserad? Jag började lyssna på synt. Alltså, eller jag lyssnade, i och med att jag hade Bowie som husgud så lyssnade jag på sånt som han hade lyssnat på. Kraftwerk, Noi och Cabaret Voltaire och sådär. Men just så här, Depeche och sånt, det aktade man sig till tills Violator kom. Och då tyckte man liksom, ja, hårdrocken vann. Depeche blev bra när
jag var ganska, jag var rätt sen in i musik. Ja. När jag var riktigt liten så var det bara serietidningar. Ja. Marvel superhjälteserier som gällde. Och sen så var jag intresserad av så att Dungeons and Dragons rollspel.
Ja, du skriver det. Det är en ganska rörande artikel om nörderiet. Att man försenar sin sexdebut med drakar och demoner.
Det var Marilyn Manson som sa det. Att om varje cigarett du röker förkortar livet med 10 minuter så förlänger... Så försenar varje omgång Dungeons and Dragons din sexdebut med en månad. Det hade Marilyn Manson noterat. Men musik för mig började faktiskt med Bowie. Jag köpte Let's Dance den en gång. Det var en första skiva jag köpte för egna pengar.
Men det tyckte jag redan då på den. Att det här var Bowies svacka.
Jag fattar inte det. Jag tyckte bara om poplåtarna.
Ja, men jag tyckte det var bra låt.
Så köpte jag Low och begrepp absolut ingenting. Och sen släppte jag musiken helt. Och gick, nu tycker jag det. Men efter det så gick jag in i lång filmperiod. Jag bara såg väldigt, väldigt mycket film. Mycket skräckfilm. Upptäckte David Lynch. Och upptäckte Wim Wenders och sånt där. Och kom in i film. Jag ville bli filmskribent. Jag läste slaviskt en tidning som heter Scandinavian Film och Video.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Som led någon sorts, de ledde ett,
vad var det för år?
Här var kanske 1984-85. De drev en kampanj mot svenska filmcensur. Chaplin var ju den fina filmtidningen. Mm. Scandinavian Film och Video var den tjaskiga filmtidningen. Okay. Där sen nästan hela redaktionen faktiskt hamnade i porr.
Ja, men nu vet jag. Precis. Jag vet inte. Jag var där och snod porrtidningen när jag var tonåring.
Och den blev ju sen också, den omvandlades successivt till en tidning som handlade om den nya erotiken som fanns på VHS. Jag var ju prenumerant och den landade i brevlådan och mina föräldrar som är Fredrik, vad är det här för tidning du läser? Men så jag älskade Scandinavian Film och Video. Sen kom jag tillbaka in i musiken när den här tuffa elektroniska musiken kom. Mm. Jag var så Depeche Mode på Isstadion 1988 och det var ett band som hette Nitzreb, uppvärmare.
De hade ju koll på det.
Det var ju extremt hårt, tufft, minimalistiskt och brutalt. Och då började jag skriva ett fanzine. Och jag startade ett band och jag skaffade ny frisyr och köpte mina första Dr. Martens och började klä mig svart. Och liksom gick in i en sorts subkulturell identitet. Mycket tack vare den konserten.
Så vilket år?
Det var 1988 och då var jag 15, så det var ju relativt sent ändå.
Jag hade ju, alltså min bror, alltså vi har ju säga generationsklyftor i min familj, så min bror Dag Häggqvist startade Sonett när han var 15 och Depeche var ju under Sonett svenska, Mute the Mule eller vad de hette.
Just det.
Låg under det svenska, så att...
Men du brydde dig inte för du tyckte de var...
Nej, jag hade ju prao, jag hade ju hand om Depeche presskonferens på Café Opera, så jag hade så här 5 signerade skivor av Black Celebration och den ena bytte jag med en syntare mot en porrfilm som hette Musen som kött. Det är ditt sämsta karriär. Den andra bytte jag mot 2 gram hash och idag bara, tänk om jag hade haft det, idag ser jag det som en av de bästa plattorna som har gjorts, Black Celebration. Det var där de började. En annan gång sen när jag åker taxi och hämtade upp Vince Clark på Arlanda.
Oj.
Så, för de låg ju alla där under Sonett. Det är ju sånt jag ångrar. För det var först i 20-årsåldern där som jag började lyssna på Depeche. Och nu är de ett av mina favoritband snarare. Liksom.
Wow, jag bodde nu i Göteborg under bokmässan hemma hos en kompis som jag brukar kalla för Depeche Andreas, som är det absolut största Depeche Mode-fan jag träffat. Jag vaknade i går morse av att jag sov i hans källare som är helt täckt av, det är som ett stort, som en kyrka tillägnad Depeche Mode. Bara Depeche Mode-bilder på väggarna. Och jag vaknade av att han smsar mig från övervåningen och säger att frukosten är serverad. Och Fredrik, kom ihåg att idag så fyller A Broken Frame 37 år. Han har koll på alla så här, skivorna fyller år.
Okay.
Och då ska man fira lite då. Det har gått 37 år sedan albumet kom ut. Men han skulle ju bli så chockad om jag berättade den här historien som du just
berättade. Nu kanske.
Oj, oj. Nej, men alltså det är ju tillfälligheter som jag har.
Men var du som är hårdrock att du började som jag, att det upptäckte synt i 20-årsåldern? Eller lyssnade du parallellt på det på hårdrock?
Jag lyssnade parallellt på vissa saker.
Du kan ju hårdrock också.
Jo, jag hade en kompis som älskade Iron Maiden. Och jag hade en kort kissfas också.
Som alla.
Runt Lyckrapp. Ja, men som alla uppväxte på 80-talet hade väl en kissfas. Jag gillade Wasp också en del. Band var ju... Jag älskade skivomslagen.
Mm.
Jag satt alltid och funderade på varför Scorpions hade mycket, mycket snyggare skivomslag än Depeche Mode. Jag tycker fortfarande Scorpions-skivorna, den här Love Drive av ett par i en limousin. Han håller... Det par han håller handen på hennes bröst och fastnar i tuggummi.
Förutom att snacka om Virgin Killer om
det. Det är kanske lite mer extrem.
men jag satt faktiskt och tänkte på precis samma sak häromdagen. Att jag såg Def Leppards High and Dry. Att jag bara, alltså Def Leppard ses ju som lite tacky. Alltså inom hårdrocken har du ju också dina egna koder. Twisted Sister var ju till exempel inget som coola hårdrockare lyssnade på. Liksom, och sådär. Men, och Def Leppard blev lite för poppiga, men på just High and Dry, om man kollar det omslaget, så det är också väldigt artigt. Ett snyggt omslag, liksom.
Jo, otroligt fin estetik, som inte riktigt hänger ihop med hur... Jag menar, Scorpions såg ju rätt pajig ut.
och lät kanske ganska, de lät på massa olika sätt, men det var inga, elegansen i skivomslagen stod inte alls i relation till hur musiken lät.
Nej, precis.
Utan det var som man, lite som raggare, men raggare ser otroligt slafsiga ut. Så kommer de med bilar som är de vackraste man någonsin har sett. Det är sånt att man lagt ner all sin energi på att skapa liksom det perfekta raggaråket.
Sen blir det Spinal Tap med Metallicas Black Album.
Ja.
Jo, men raggare, jag kände ju då raggare, jag vet, jag var granne, vi växte upp med några finnar, va?
Ja.
Jag var med Tripp Trapp Trull, 6 bröder. Och den yngsta brodern, han vann, såg jag då i tidningarna för bästa restaurerade amerikanerna. Men de var ju raggar allihop.
Det var en krönika här också, som, där kände jag igen mig med resor, att man går och söker platser. Som, du hade varit på Nikos grav som mig. Jag tror att det kanske är min vodka som jag har lämnat där, som du hade sett.
Det kanske det var.
Jag la en flaska vodka där.
Du ser ut i grejen
det var. Ja, jag hörde den när hon var på glädjehuset.
Du såg henne live?
Ja.
Wow, hur var det?
Det var väldigt fint. Jag tyckte hon var bra. Jag gillar ju då Belvedere.
Ja.
Nej, men sen, det var 77 tror jag det var.
Jag kände igen mig det där. Jag bodde ju också vid närheten av 53rd Street, inte så långt ifrån, så jag gick ju förbi där varje dag. Men just varje gång jag gick förbi, här har Didi Ramone sålt sex, tänkte jag varje gång man gick där.
Jo, jag ska faktiskt dra igång en helt ny karriär, som Bowie uttryckte det, som reseledare.
Ja, det är smart. I Stockholm eller vad?
Nej, jag ska guida till Bowies Berlin.
Ja, jag har varit runt på alla platser, ja, så du vet ju.
Du kanske har några tips. Jag ska även guida, tror jag, till Rolling Stones London. Och där måste jag läsa på mycket mer, för jag kan inte Stones lika bra som
det kan jag, Bo. Där kan jag ge tips.
Tack snälla. Jag har en gammal bekant som ska starta en resebyrå för rockresor.
Jaha.
Det låter spännande.
Ja, nej, men Bo har ju, alltså Hansa-studien är jättetråkig när man är utanför. Men däremot har ju där han och Iggy bodde i den porten, bögbaren där de brukade sitta och dricka. Den ligger ju kvar. Ja. Så där har jag druckit den här.
Jag var där för 10 år sedan. Nu är det ju en plakett och allting utanför. Men då fanns det inget sånt. Och min kompis Anders, som jag brukar åka på en så kallad syntresa med varje år. Vi gick dit och upptäckte att på bottenvåningen i huset där Bo och Iggy bodde fanns det nu en tatueringssalong. Och Anders sa, jag ska ha en tatuering. Jag ska ha low på armen. Med samma typsnitt som skivan. Cool. Och han går in och lyckas få en kompis och skicka skivomslaget via, det var väldigt primitiva mobiler på den tiden. Men han får över det i alla fall. Och vi går in och de som har tatueringssalongen är helt omedvetna om att det är någon som har bott där. Och det är en långhårig så här, tysk anarkist punkare med dreads som säger, no problem man, I fix this. Och så tar han fram en spritpenna och börjar skissa på Anders arm, så här på fri hand. Han har ingen läskpapper eller någonting. No, this is better. Och så börjar han skissa och du ser ju så här skevt och vint ut redan när han har gjort skissen på armen. Sen tänder han en jättestor spliff. Och jag säger, well, perhaps you should do drugs after you've done the tattoo. Och han säger, no. This gives me better flow. Och så började han tatuera. Och den blev bra.
Ja, men du kan fokusera på hasch.
Uppenbarligen. Ellet och O-et har lite för stort avstånd. Övrigt så är det en perfekt tatuering. Plus, jag menar, det viktigaste är att Anders fick en bra historia.
Ah. Nej, men alltså, du kan fokusera. Jag behövde, när jag gjorde min debutroman, så insåg jag vad jag är dålig på, miljöbeskrivningar. Så då gjorde jag ett sånt här typ, och så tänkte jag, vilken är Norman Mailers sämsta roman? Det är Hjortparken när han är potthead, för det är bara miljöbeskrivningar. Så då köpte jag gräs utav några polare i The Hood där i New York. Och sen markerade jag varje ställe där jag behövde miljöbeskrivningar. Sen rökte jag på, skrev miljöbeskrivningarna. Sen när jag får väldigt blandade recensioner när boken kommer. Men då är det en som skriver bland annat så här: döm om min förvåning om det inte det svåraste som måste vara lyckas med miljöbeskrivningar från New York. Men döm om min förvåning om det inte det han lyckas bäst med.
Nu ska vi inte göra harspropaganda här.
Nej, det är dålig drog. Man kan få skåsor. Men med Berlin, jag ska skicka dig en artikel. Du har ju, jag har skrivit en när jag gjorde en sån här runda. För du har ju Nick Caves områden också.
Ah.
Han ungefär i samma områden som där Bo och de bodde.
Ja, det är som en hel värld där. Alltså, som, ja, vi har bara haft så här, kontakt ytligt, va? Ibland. Mer än, va? Men det är ju liksom spännande. Och det finns, så jag kan känna en fascination. Alltså, det jag kan förstå där med att man håller sig kvar vid den världen, det är det här med det unga. Att man upptäcker någonting nytt. Har du läst Lyra Coolys roman I tiden?
Nej.
Det ska du göra. Därför att det är hennes mest normala roman. Den är inte alls liksom politisk eller något sånt där. Handlar om en kille som är så här, vet, framgångsrik art director. Och hur han får liksom, han blir utbränd. Han tycker ingenting är roligt. Va? Och sen vad som händer. Han upptäcker några unga människor i förorten. Och det är liksom väldigt underligt. Och de har ju så underligt sex där och sånt där. Alltså i mina ögon. Va? Men alltså den är jävligt bra. Det är en jävla bra roman. Och den har...
Underligt sex i förorten.
Ja, jag kan inte.
Förortssex.
Hur skiljer det sig från stadssex?
Innerstadssex.
Jag tycker homosex och sådär. Så men alltså det är väldigt mycket sånt. Och jag blir så chockad över att...
Jag trodde folk var mer gay i innerstan. Eller det kanske är en fördom.
Jag vet inte alls. Jag har ingen aning. Men i alla fall, det är en väldigt, väldigt bra roman. Och sen så måste jag komma tillbaka till min fascination för den serien Spung. För när den kom första gången såg jag då, när Spung 1 kom, då såg jag typ 10 minuter för jag kände skådelsen, tjej som var med där. Och så tyckte jag, nej vad fan, det här kan inte jag titta på. Och sen när Spung 2 kom så tittade jag på ett avsnitt och tyckte, fan det här går bra. Sen började jag titta på den, du vet man, det var ju sista gången jag följde en serie på SVT. Sen ringde jag dem och sa, kan ni skicka mig alla avsnitt? Så jag såg, det var ju 16 avsnitt, 8 timmar sammanlagt. Jag såg det 2 gånger, så jag tittade 16 timmar på den här serien. Och sen skrev jag då en text som jag tyckte blev väldigt bra. Men den kom aldrig med i Expressen och sa, det här är inte aktuellt. För jag förklarade då att det är ett nytt medium. Att man med en serie så kan man fördjupa karaktärerna med. För Spung 2 är ju faktiskt bra på allvar.
Men hur mycket konsumerar du för att hålla koll? Det är ju dina tips i TV4 och sådär också på det senaste. Så
alltså... Jag konsumerar för lite, inte minst som du fick... Vi har 2 barn nu och det är ganska svårt att hinna... Jag försöker lyssna på musik när jag städar och fixar. Jo, jag vet, man tar så lång tid för mig att skriva texter att jag... Och jag kan inte ha musik på bakgrunden eller när jag skriver. Så om jag ut och går eller om jag gör något annat hemma så brukar jag försöka lyssna på saker. Sen, ofta sent på kvällen sitter jag på YouTube som kanske är det viktigaste sättet för mig att upptäcka musik egentligen. Och titta på nyupplagda videor. Men jag har ständigt dåligt samvete över att det kommer ut en skiva som jag tycker är helt makalös. Och sen inser jag att jag kommer förmodligen bara lyssna på den här skivan 5-10 gånger. Kanske hela mitt liv. Och sen tänker jag på gamla skivor som jag betraktar som klassiker. Hur många gånger har jag egentligen lyssnat på? Ja, men den senaste Daft Punk-skivan tyckte jag var helt otrolig. Random Access Memories. Och jag har lyssnat igenom skivan i sin helhet kanske 12-13 gånger. Men så finns det skivorna som första Velvet Underground har jag säkert hört upp 200 gånger eller någonting. Men det är ju ett visst demo det där. Det blir ungefär som med böcker att tänk alla fantastiska böcker som finns. Man kan chans att läsa allihop. Och, min pappa en gång sa att han var så chockad när han hade sagt att de hade läst om en bok. Alltså hur kan man göra det? Det finns ju så många andra böcker. Man kan ju inte läsa om
en bok. Men jag var lite så tills jag träffade Stig. För han sitter ju och läser vissa böcker typ så här 5-6 gånger.
Ja, jag läser ju om mina egna böcker också. Åtminstone 7-8 gånger. Och helt fascinerad av det som
står där. Bra!
Jag fattar, hur har han kommit på det där? Jag fattar inte det så här.
Men du måste också hålla koll på film och...
Jag skriver inte så mycket film längre. Nej, utan jag gör min krönika idé. Sen gör jag den här TV4-grejen varannan vecka. Och sen så gör jag min podcast hemma också. Jag bjuder hem folk till mig.
Precis.
Som ni gör. Och den börjar väl mer eller mindre som en... Bara ett sätt att tjäna lite pengar. Men sen har det utvecklats till något som känns viktigare och mer spännande. För jag märker att jag når så många fler än om jag skriver den. Filmrecension i DN.
Ja, det är ju så konstigt miljö, alltså medieklimatet idag är så konstigt därför att idag verkar en recension i en tidning som DN inte har någon större betydelse.
Jag vet inte. Jag har märkt att när jag slutade skriva skivrecensioner så var det knappt någon som reagerade på det utan jag trodde att någon kanske skulle komma fram så, men du, varför har du inte skrivit skivrecensioner på ett år? Ingen sa någonting. När podcasten hade varit frånvarande i ett par veckor, så började folk komma fram på stan. Och då tänkte jag, oj, det här är kanske något jag borde ägna lite
mer. Det är så med oss, det kommer fram kids ibland, alltså killar i 20-årsåldern och undrar varför vi inte har släppt ett avsnitt. Varför för lång paus?
Ja, men alltså det är konstigt, man måste på något sätt följa med i tiden, även om det är jävligt svårt för mig som är så otroligt gammal.
Ni borde ju för övrigt filma den här podcasten, för det här är en fantastisk miljö. Det ser... Jag tröttnar, jag bara sitter här och tittar på väggarna, tittar på Chet Baker och fill in något. Och...
Bara för att du säger det så ska jag filma en snutt, för det säger vår producent att vi ska så prata på ni två.
Mm. Ja.
Så filmar jag.
Nej, men det var en annan grej som jag undrar över om du överhuvudtaget känner till. För den här killen Henrik Gahn. För jag sa, nämn ett band för jag skulle göra något i radio. Jag vill göra något som är super, super smart, som är jävligt bra. Typ sent 60-tal. Då sa han, ja, alltså det fanns en förpunk i USA. Som var framförallt i Kalifornien. Men det bästa är ett band som var i New York som hette The Gods.
The Gods?
Oh, med Z på slutet. Och de har gjort en låt som heter Raider Eyes. Och den är fruktansvärt bra. Raider Eyes. Den är från 68
det är faktiskt något jag ska släppa nästa år den hela. Alltså det är för spretigt för mig att släppa en stor tjock med alla olika grejer. Så att medan jag var väldigt produktiv under de 12 åren när jag skrev om musik och sådär. Så jag ska släppa en faktiskt med New York-punk bara. Och det som du säger någonstans i någon av de här krönikerna. Det är roligare att läsa om än att lyssna på ibland.
En del grejer. Just när det gäller så här extrem hårdrock tycker jag.
Och du säger Turbo Negro om dig också. Det tycker jag själv med din Backyard Babies-intervju. Att den är faktiskt bättre än dem som band.
Det är väldigt gulligt sagt av Happy Tom det där. Jag minns när jag intervjuade Turbo Negro senast med deras nya sångare, en britt som heter Tony Sylvester. Då vi pratade om deras gitarrist.
Jag tycker nya sångaren är bättre än
jag, från helvete. Jag också, från och med den här senaste skivan. Ja. I alla fall, då pratade vi om deras gitarrist som är otroligt begåvad på gitarr och kallar sig för Euroboy. Ja. Så här tekniskt är han fenomenal. Och då sa Happy Tom att han ägnat sina 10 000 timmar åt att spela gitarr.
Ja.
Han har blivit som Zlatan, han på gitarr. Han har ägnat sina 10 000 timmar åt det här Malcolm Gladwell-teorin, att ägnar man 10 000 timmar åt så blir man ett geni. I alla fall, Euroboy har ägnat 10 000 timmar åt att spela gitarr. Och då säger Tony Sylvester att men jag ägnade mina 10 000 timmar åt att lyssna på punk. Jag satt hemma och lyssnade på punk-singlar. Det är mina 10 000 timmar. Och då sa Happy Tom, jag ägnade mina 10 000 timmar åt att läsa fanzines. Jag lyssnade aldrig på musiken. 100% teori alltså.
Ja.
Ingen musik.
Jo, men Turbo Negro som du skriver att alltså många ironiska band har man svårt för, som en del, alltså du vet Flaming Lips och en del utav de där, alltså även om jag gillar Flaming Lips, men de som kommer den där Flock of Seagulls och många, men just Turbo Negro tycker jag funkar. De är lite som Teddy Bear, som känns som ett skönt gäng som har väldigt kul.
Ja, och det finns ju något annat, något lite vagt hotfullt i Turbo Negro också som jag tycker skiner igenom. Eller det skiner
inte. En som jag gillar, det är den här Mattias Alkberg. Ja. Vad heter hans band?
Han har Beerquartet.
Ja, Beerquartet.
Efterklass Östergrens band egentligen.
Ja, men alltså du vet, jag träffade honom när han var 17 år. När de var precis nya.
Ja.
Så jag var på en turné med dem. I Norrland va. Så vi åkte upp till Haparanda och jag och han gick över till Tårna för att supa. Han var ju så ung, han var ju 17 va. Så han blev packad som fan, så jag fick hjälpa honom över gränsen. Alltså dåligt samvete, vet. Vad har jag gjort med stackars Mattias? Men han är ju jävla begåvad.
Han klarar sig rätt bra.
Han är en jävla begåvad.
Jag sitter och tittar på den här otroligt vackra Roky Erickson-affischen
från hans. Men den köpte jag på konserten.
Då sålde den på konserterna.
Ja, på Nalen. Såg inte du den?
Nej, jag missade den. Jag var där. Men jag glömmer aldrig hans spelning i Pultsfred.
Ja, den som inte jag där.
Det var tidigare samma år, tror jag.
Det här var väl om man skulle ge betyg 3 plus, ungefär.
Ja, men han spelade i Hultsfred. Det kan ha varit 2007.
Ja.
Och jag hade ingen aning om att Roky Erickson hade en raggarpublik i Sverige.
Nej.
Att det fanns lite så här smartare, coolare raggare som hade Roky Erickson. De hade slutit upp.
Okej, det
visste inte jag. Stor publik som verkligen såg ut som klassiska raggare. Och så minns jag hur Andres Lokko hade flugit från London för att åka till Hultsfred. Mm. På planet till Stockholm så hamnar han bredvid två av artisterna. Dels Rocky Erickson som satt där i ena hörnet, och dels Amy Winehouse som satt därifrån. Och Rocky satt där liksom alldeles skakig och... Och Andres sa att han ville gå fram till Amy Winehouse och säga: Amy, meet your future self. Här är där du kommer hamna. Och sen dog ju hon då. Tragiskt. Bara några år senare.
Nej, men jag satt
ju... hon gjorde ett framträdande i Hultsfred som var väldigt svajigt.
Jag satt ju två säten bakom Didi Ramone en vecka innan han tog sitt återfall och dog.
Oj.
Och det var så att typ, liksom, det här är...
Pratar du om honom också?
Nej, det här är ju punkens Brian Wilson. Jag satt hela tiden så här: är det Didi eller inte? Och han har en Ramones-jacka, han har någon typ assistent. Så det måste ju vara han. Jag bara, men är det... Och så, jag måste försöka göra någon form av intervju eller någonting. Men,
ja, men, alltså,
men låt mig tala färdigt. Men jag vet inte om det är han eller inte. Sen när vi går av planet, då kommer en steward som har hållit på och flörtat med mig lite typ ungefär. Och småpratat hela resan och säger: vet vem det där är? Det var Andy Ramone. Så då förstod jag, oh shit, då missade jag den här chansen att intervjua Didi. Sen en vecka, han såg jävligt fräsch ut också. Det var det jag tyckte, att han såg för fräsch ut för att vara en Ramone. Men sen en vecka efter tar han sin första sid då på 15 år och tar, som de flesta gör fel när de kommer ihåg det då, att han tar samma dos som han slutade med.
Så
han...
Ja, men det är väl så de flesta dör av för att de lägger sig på samma nivå som när de blev rena.
Precis.
Ja. Men på tal om knark, jag var ju, alltså det mest udda med det var ju, jag var på Popcornfestivalen när det nu var.
Filmfestivalen?
Nej, men alltså den här, inte Popcorn.
Lollipop-festivalen.
Lollipop-festivalen. Jag gillar ju då Primal Scream och framförallt den här Screamadelica och den här låten.
Jag älskar att du gillade Primal Scream, det känns fint.
Jo, men alltså den här låten som heter, vad heter det, Soska Eyes. Soska Eyes är en sån genial låt.
Vänta, heter den så?
Swastika Eyes.
Swastika Eyes, ja. Swastika Eyes, precis. Ja.
Och
det jag... kommer från Bowie. Han sjöng... Nej, Iggy. Han sjöng ju Swastikas in Your Eyes på China Girl.
Ja, men då så går jag bakom deras, där de ska uppträda, va? För jag uppträdde med löste grejer. Jag är ju poet också. Och då så har jag så här VIP-kort eller VIP-pass så jag kan gå in. Så jag går bakom deras, det är blött som fan, bakom deras tält. Så kommer han ut och säger: Are you the man? Yeah, I'm so good på engelska. Yeah, I'm a man. No, not that man, not that man. Han trodde jag var langaren.
Jag spelade igår kväll när jag var DJ, så körde jag... Vänta, vi får klippa det. Vad heter det?
Primal Scream.
Ja, från Screamadelica. Deras märkligt hjärnsläpp här. Inte Come Together, utan... Förlåt. När jag var DJ igår kväll så spelade jag Loaded.
Med Loaded.
Primal Scream. När de har samplat Peter Fonda från den här gamla motorcykelfilmen. Wild Angels. Mm. Någon frågar alla i MC-gänget. Just exactly is that you want to do? I'm saying, well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. We want to get loaded. We want to have a good time. Det är en otrolig sampling. Jag återupptäckte den låten nu när Peter Fonda dog för någon månad sedan.
Okej, okay. Men de är ju liksom... Jag analyserade med Kim, jag var hemma hos honom en dag. Och så försökte vi komma fram till vad fan, vad är det som gör att den där såsiga Eyes är så jävla bra? Och jag kom på vad det var. Eller vi kom på det samtidigt. Det är så här. Och då tänker jag att teknon har varit liksom på något sätt teknisk. Och sen när du då lägger in den skotska eller nordengelska fattigdomen och ger det liksom en blues-karaktär, så blir det liksom som att du... Jag tror på korsbefruktning mellan olika kulturer. För om man ska komma på någonting nytt, det är jävligt svårt. Men om du korsar, alltså arabisk...
Ja, men det, det kallas Northern Soul eller någonting, den här brittiska... Försäkonen för soul, eller...
Ja, det är ju lite en annan scen. Men Primal Scream är ända sedan... Screamadelica handlat om att korsbefrukta just dansmusik med rock'n'roll. Det var deras grej.
Sen gjorde de ju Stones bättre än Stones.
Men det, just Swastika Eyes minns jag att de skrev om... Jag tror den handlar om Madeleine Albright.
Ja, det är Madeleine Albright.
Precis. Som, och de skrev den under när de bombade i Serbien.
Ja, just det.
Bobby Gillespie var väldigt emot det.
Ja, det var jag också.
Ja.
Jag var för.
Nej, jag var verkligen, jag var ju proserb. Jag var den enda proserben i Sverige.
Nej, men om man ska ta titeln på din rapportet också, eller alltså den senaste krönikörssamling kan man väl kalla det. Krönikosamling.
242.
Det var ett band jag inte hade någon koll på alls. Alltså de flesta utav, även de du kallade, jag visste inte att det kallades Body, men därför den där hade jag koll på. Men 242 Front, eller vad heter de?
Front 242, belgisk band.
Ja. När jag lyssnade på det lät det ju verkligen skitbra. Det var samma musik som när vi hade releasepartiet för 2 veckor sedan för min och Geijers bok Sveriges finaste adress. Så var det ju bögklubb efter alla hade gått. Du gick på grund av din homofobi.
Jag gick till Geijers, jag var trött.
Ja, men då spelade de ju den typen av musik. Och det var skitbra. Det var bara jag och Erik Hurstadius kvar och våra vänners döttrar. Och till och med jag dansade. Liksom. Men de var ju verkligen skitbra. Men du, är det band du är stort fan av, eller? Eftersom du döpte...
Ja, de här andra jag nämnde förut, Nitzred var nog ännu viktigare, men jag behövde en bra siffra. Och förebilden var väl egentligen inte bara Front 242, utan även... När jag var liten så hade min pappa så här humorböcker som hette Carl Gustav Lindstedts 999 roliga historier. Eller så här 666 fräckisar. Så jag tänkte att det skulle referera lite till den typen av gamla...
För det blev så jävla bra också, den där trailern du lade upp med Patrik Sjöberg. För att det är 2.42 han har hoppat. Han gav upp enda Patrik hotade honom med spö.
Jag har ju tagit patent på de här siffrorna. Du kan ju inte bara kalla din bok efter... Och så sa jag, men det här är en referens till det belgiska bodybandet Front 242. Och Patrik Sjöberg säger helt kallt, men de betalar pengar till mig. De betalar royalties för att använda sin namn. Du kan inte, mina advokater kommer att höra av sig, säger han.
Ja, ska vi sluta där?
Ja, vi slutar där.
Stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.